söndag. Jag och min flickvän spenderade vår söndag genom att besöka olika antikaffärer och second hand-butiker i stan. Vi är båda samlare, om man vill kalla oss så. Hon gillar att samla på antika leksaker och jag gillar att samla på gamla videospel. Vi gick från butik till butik men hittade inte riktigt någonting som vi var intresserade av. Det hade börjat mörkna utomhus då vi kom över en liten nedgången antikaffär. Den låg längs med en av de till synes övergivna gatorna, ungefär en halv kilometer utanför stadsmassan. När vi kom in dit så insåg vi att där var fullt av prylar av olika slag, trots den minimala ytan. Omkring oss låg dammiga gamla böcker, trasiga kläder, klockor, leksaker och annat smått och gott. Bakom disken stod en äldre kinesisk herre. Vi såg oss omkring under några minuter men ingenting intresserade oss riktigt. Jag skulle just föreslå att vi skulle gå därifrån då min flickvän utbrast. Titta här! I sin hand så höll hon ett konstigt format metallföremål. Det var i storleken av en baseball, fast kantigt. Jag tror det kallas för en icosaeder. Det är en polyeder vars yta utgörs av 20 liksidiga trianglar, förklarade hon. Och vad är det? Frågade jag. Inte vet jag, men den ser fantastisk ut, svarade hon. Vi tog med oss den kantiga metallbollen fram till disken och frågade den kinesiske mannen vad den kostade. Den här, mumlade han. Får se nu. Vänta lite. Mannen försvann bakom ett skynke. Vi hörde hur han började argumentera med sin fru på kinesiska. Vi förstod inte ett ord. Men vi kunde tydligt höra att hon lät mycket arg. Efter någon minut så kom han tillbaka och i sin hand så höll han ett gammalt gulnat papper. Den här saken förstår ni, fortsatte han. Namnet här, Rinfone. Han pekade på en textrad. Här, läs allting. På pappret fanns handskrivna instruktioner och mystiska tecknade symboler. Symbolerna visade hur den ursprungliga formen förändrades till tre andra former i en illustration. I den första såg den ut som en björn, i den andra som en fågel och i den tredje som en fisk. Det var en förklaring till hur man skulle vrida leksaken till olika andra former. Ja, utmärkt, svarade min flickvän efter att ha läst och tittat på det gamla arket. Hon plockade upp den igen. Den här är som ett pussel. Du tycker om den? Frågade mannen. Jag ger dig det bästa priset, 800 kronor. Min flickvän brukar vara väldigt duktig på att pruta så hon försökte få ner priset. Till slut så gav mannen med sig lite grann. Okej, du ger mig 600 så har vi en deal. Vi lämnade butiken och min tjej log från öra till öra. Hon var mycket nöjd med sitt köp. På vägen hem så stannade vi och åt en bit mat på en restaurang. Måndag. Dagen därpå var en måndag. När jag kom hem ifrån jobbet så ringde min flickvän och allt hon kunde prata om var den där leksaken. Den är helt fantastisk, sa hon. Jag älskar verkligen det här pusslet. Jag kan knappt hålla händerna borta, inte ens på jobbet. Jag har fått den att se ut som ett av de där djuren. Det här är ju betydligt mer underhållande än dina videospel, fortsatte hon. Då vi la på så skickade hon en bild på den där saken. Den hade nu ett huvud, två ben och började faktiskt likna en björn. Tisdag. Dagen därpå när jag ännu en gång var på väg hem ifrån jobbet så ringde hon igen. Helt seriöst, det här är helt sjukt. Jag har legat uppe halva natten och lekt med den här. Jag har knappt kunnat sova och nu ser den verkligen ut som en björn. Du måste komma över och titta, fortsatte hon. Kanske imorgon, svarade jag. Jag är trött och borde sova. Du borde nog göra detsamma. Ja, jag ska försöka att få den se ut som en fågel, sa hon innan vi la på. Onsdag. På onsdagen när jag slutade jobbet så skickade jag ett sms. Hej älskling, har du sovit någonting? Jag tänkte om jag kunde komma över så kan vi umgås ikväll. Svaret chockade mig en aning. Ledsen, kan inte, upptagen. Jag svarade. Upptagen? Med vad? Det dröjde till 11 på kvällen innan hon svarade på mitt sms. Hennes svar löd följande. Upptagen med leksaken. Hon bifogade samtidigt en bild. På bilden syntes hon och den där grejen som nu var formad som en örn med utsträckta vingar. Örnen såg extremt verklighetstrogen ut, precis som om den när som helst skulle börja flaxa iväg. Torsdag. På torsdagen stod jag i duschen då telefonen ringde. Det var tjejen. Ringde du mig alldeles nyss? Frågade hon då jag svarade. Nej, hur så? Jag fick nyss ett samtal ifrån någon och i bakgrunden så lät det som om det var någon som gick runt på stan. Och jag hörde en röst skrika. Sen avbröt samtalet. Men det som verkligen skrämde mig var själva texten som dök upp när det ringde. Du vet när någon ringer och så ser du namnet på telefonen. Ja, det stod inget namn. Det stod här. Och det skrämmer mig lite grann. Det är ju konstigt. Ja, det låter verkligen konstigt. Ska jag komma över? Nej, det är okej. Jag ska ändå stänga av telefonen och sova nu, sa hon. Kanske var det något tekniskt fel bara. Någon kom in på fel linje under samtalet kanske. Ja, jo, kanske det. Skitsamma. Jag ska försöka göra en fisk nu, avslutade hon med. Hon la på innan jag hann säga någonting mer. Fredag. På fredagen så gick jag omedelbart till min flickväns lägenhet. Hon var nästan klar med den där fisken. Jag fick ett konstigt samtal idag, förklarade hon när jag kom in. När jag svarade så hörde jag en folkmassa av kvinnor och män skrika någonting. Jag la på direkt. Ja, det är säkert någon som busringer dig, sa jag. Eller så kanske det är någonting fel på din telefon. Hon tittade konstigt på mig och fortsatte att leka med den där förbaskade saken. Hon vände och vred på metalldelarna. Hon kämpade verkligen med den där i flera timmar den kvällen. Hon lyckades aldrig forma den till en fisk och blev till slut trött och gick och la sig. Den natten sov jag över och jag hade en mycket skrämmande dröm. Jag befann mig i en mörk gränd och då jag såg ner så såg jag hundratals kvinnor och män som kravlade ut ur ett svart hål. De började jaga mig och jag försökte komma ifrån dem genom att klättra upp på en klippvägg. Jag var nästan vid toppen, redo att kasta mig upp, då jag kände en hand ta tag i min fotled. Det var en kvinna. Hon skrek. Snälla, ta mig med dig. Jag vaknade upp, kallsvettig. Klockan var runt 05 och jag kunde inte somna om. Jag låg vaken i sängen, mitt hjärta slog hårt och jag funderade på vad den där mystiska drömmen kunde betyda. Lördag. På lördagen så gick min flickvän till mobilaffären. Hon ville kolla om någonting var fel på telefonen, men de kunde inte hitta någonting. Och därefter så utbrast hon plötsligt att hon ville gå till en spådam. Kanske kunde hon ge svaret på frågorna om vad som inträffat den senaste tiden, förklarade hon. Hon hade kollat upp en äldre kvinna som kallades för Kattkvinnan. Hon var väl känd för sina kunskaper och vi ringde och bokade en tid dagen därpå. Söndag morgon. Vi svängde upp mot Kattkvinnans hus. Hennes dotter öppnade dörren och välkomnade oss in. Hallen var fylld med katter. och så fort de såg oss så reste de ragg och sprang därifrån. Ja, jag vet hur konstigt det låter. Dottern fortsatte att visa oss vägen till ett rum som låg i slutet av den stora villan. Och där inne satt den äldre damen, omgiven av katter. Hon skrek åt sin stackars dotter, ut härifrån! Hela situationen skrämde mig och jag ville egentligen bara gå därifrån. Men vi satte oss ner och damen såg på oss. Hon började förklara. Ja, anledningen till att jag har katterna omkring mig är för att de är känsliga för specifika saker. Katterna kan sortera de goda och de onda människorna. De berättar för mig vems framtid jag ska läsa av. Men jag måste säga att det här är första gången de har reagerat så starkt, fortsatte hon. Vi berättade om veckan som gått, om de mystiska telefonsamtalen och min konstiga dröm. Damen pekade plötsligt på min flickvän. Bakom dig. Jag kan se ett objekt format till ett djur. Hon fortsatte med mycket stillsam tonläge. Du måste göra det av med den. Vi blev förvirrade, men spådamen vägrade svara på fler frågor. Nu vill jag vänligen men bestämt be er att gå härifrån, sa hon innan hon vände oss ryggen. Jag vill inte säga någonting mer och jag vill inte se er här igen. Jag såg på min flickvän. Hennes ansikte sa allt. Hon ville inte gå därifrån innan hon fått en förklaring. Varför? Frågade jag. Ligger det en förbannelse över en jävla leksak eller? Vad är det för fel? Jag fortsatte att fråga tills damen till slut hastigt vände stolen och blicken mot oss. Det är en miniatyr av helvetet, sa hon. Det är en port till helvetet, så kasta den. Gör er av med den. Ut ur mitt hus. Men du vill väl ändå ha betalt, svarade jag. Jag behöver inte era pengar. Ut! Kvinnans ansikte var förvridet i både ilska, smärta och rädsla. Och det är någonting som jag aldrig glömmer. Vi sprang ut ur huset och begav oss omedelbart till min flickväns lägenhet igen. Jag tog leksaken, instruktionspappret och virade in det i tidningspapper. Jag säkrade det med silvertejp och lade i papperskorgen. Ingenting mystiskt hände på lång tid efter det. Några veckor senare gick jag för att besöka min flickvän. Hon satt framför tvn då jag kom in och i handen så höll hon en penna och ett papper. Det är ett anagram. Leksaken, den är ett anagram. Vad menar du? Frågade jag. Ja, om man vänder på bokstäverna. Den kinesiska mannen kallade ju den där leksaken för Rinfun. Men egentligen så ska det stå Inferno. Helvetet. Jag undrar vad som inträffat om jag lyckats skapa den sista figuren. Avslutade hon med. Jag skulle precis ge ifrån mig ett lättande skratt, men min mun blev genast torr och min blick stelnade. Jag mindes natten då jag drömde. Den kvällen så hade jag tagit den där leksaken och försökt vida ihop de sista pusselbitarna. Och jag lyckades. Välkomna till Paranormalia. Om några dagar så sitter jag på ett flyg till varmare breddgrader. Det ska sannoliken bli skönt att få lite ledighet. Ni behöver inte oroa er. Alla kommande avsnitt är redan uppladdade och tidsinställda. Men åter till min resa. Jag ska ju flyga. Jag är inte flygrädd. Tvärtom så älskar jag faktiskt att flyga och jag är väldigt fascinerad av flygplan. Men efter att ha läst ett inlägg på Reddit, som dessutom är skrivet av en svensk användare, så började jag bli orolig. Speciellt inför just flygresan. För under en flygning till Marokko så händer mystiska saker på flygplanet. Inlägget är skrivet av Powerpuff Lady och uppläses av mig. Spänn fast säkerhetsbältena. Flygresan. Någonting konstigt är på väg att hända. Jag har slagit av flight mode på min iPad för att kunna posta det här. Jag har försökt kolla upp nyhetssändningar och tidningar, men någonting är fel. Jag borde nämligen vara i Marokko nu. Eller jag borde rättare sagt befinna mig på hotellet, ligga vid poolen med en drink i handen. Min klocka har stannat så jag kan ha fel. Men vi har flygit väldigt länge nu. Jag ska försöka ge er en enkel förklaring. Jag sitter på ett flygplan på väg till Marokko. Min vän föreslog att vi skulle åka på en resa spontant och han hittade då en billig på nätet där ett nytt flygbolag erbjöd direktflyg från Stockholm. Vi lämnade vårt hem i Umeå och spenderade natten innan flyget med min syster och hennes familj i deras lägenhet i storstan. Alltså igår kväll. Men för mig så känns det som om det gått betydligt mycket längre tid än så. Vårt flyg avgick tidigt så det var fortfarande mörkt när vi kom till flygplatsen. Vi åt en lättare frukost. Ingen av oss åt särskilt mycket. Vi planerade att sova i kapp timmarna vi missat på planet då vi fått gå upp tidigt. Allting gick som planerat när vi checkade in och boardade. Det var många som skulle med samma flyg och alla verkade trötta precis som oss själva. Självklart också förväntansfulla. Vi alla längtar ju efter att få lite solljus. Det har varit så kallt i Sverige på sista tiden och de flesta av oss var gråa och bleka vad jag vill minnas. Jag studerade väl inte alla så väl, men ja, ni förstår. Planet är enormt. Ni får ursäkta mig om jag inte är något flygplansproffs. Jag vet inte vad det är för typ av flygplan. Jag har en morbror däremot som är helt galen i sånt här. Han kan enkelt förklara skillnaden på en Airbus och en Boeing. Jag bara flyger flygplan. Men vad jag kan säga är att det här är betydligt mycket större än de flygplan som går mellan de europeiska länderna. Det har säten i tre rader. Två på vardera sida och en rad i mitten. Vanligtvis så brukar det ju vara totalt fyra säten på höger och vänster sida. Här är det åtta på en enda rad. Min vän Lars och jag sitter på mittenraden så vi kan inte se ut genom fönsterrutorna så tydligt. Om jag suttit vid ett fönster så kanske jag kunnat se någonting. Vad som sker där nere. Det hade kanske kunnat ge mig en förklaring. Jag vet inte hur länge vi har flygit. Piloten har inte sagt någonting på timmar. Jag läste kanske 30 minuter tidigare för att slappna av innan jag till slut somnade. Och det känns som att det var väldigt länge sedan och att jag sovit otroligt länge. Men som sagt, det är svårt att säga. Det var när jag vaknade upp som jag insåg att min klocka inte längre fungerade. Lars vaknade upp samtidigt som mig och frågade om vi var framme snart, som om jag flyger den här saken. När vi vaknat till liv och jag såg mig omkring så insåg jag att alla andra verkade göra samma sak som oss. De såg aningen förvirrad ut och tittade på sina trasiga klockor. Och det var då jag började bli nervös. Varför är alla klockor trasiga? Jag pratade med en familj bakom oss. Deras har stannat på olika tider. Jag vet inte om det ska vara ett bra eller dåligt tecken. Hur som helst så börjar stämningen ombord bli orolig och folk ser rädda ut. Samtidigt så verkar ju ingenting vara uppenbart fel. Vi flyger fortfarande, ingen turbulens. Det är bara det att alla somnat för att sedan vakna upp med trasiga klockor. Jag inser att det finns 100 andra mycket värre saker som kan inträffa på ett flygplan. Men det här är bara för konstigt. För en liten stund sedan så kom kabinpersonalen ut med dryckesvagnen. Flera av oss frågade om tiden, vart vi befann oss och så vidare. Men de bara ignorerade frågorna. De svarade med "Vi ska se efter", med ett väl inövat leende. Vissa av passagerarna bara skakar på huvudet och tar upp en bok eller tidning. Jag kan inte sluta tänka. Det känns ju lite som att det här inte kan hända alla på samma gång. Det måste ju i så fall finnas en logisk förklaring. Är det något fel på lufttrycket? Är det därför klockan har gått sönder? Jag vet inte vad jag ska tro. Jag har med mig ett gäng tidningar. Jag har läst de flesta artiklarna nu. Jag går igenom några skvallertidningar om någon kändis skilsmässa. Allt för att fördriva tiden. Efter att ha gjort det så tänker jag att nu måste vi väl snart vara framme. Det tog ändå en ganska bra stund. Men ingen sa någonting. Ingen lampa om säkerhetsbälte inför landning. Vi bara fortsatte att flyga. Hej igen. Anledningen till att jag börjat skriva det här är för att saker har börjat bli mystiska igen. Speciellt ljuset här inne. Det har förändrats. Vi lämnade i morse och flög söderut mot ett mål som endast ska ta runt 5 timmar. Men för ungefär 5 minuter sedan så började solen gå ner. Det bekräftar ju mina misstankar. Vi har befunnit oss i luften betydligt mycket längre än i 5 timmar. Pappan i familjen bakom oss är vaken. Han bankar på dörren till cockpit. Han skriker på dem att förklara vad som pågår. Ingen försöker stoppa honom. Flygpersonalen verkar bete sig som om det här är helt normalt. Vissa passagerare gör detsamma. Andra gråter. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro, tänka eller göra. Vi fortsätter ju bara att flyga. Det börjar bli mörkt. Det är inte bara solen som börjar gå ner. Utanför kan jag se stora svarta gråa moln. De skymmer allt ljus. Det är som om vi närmar oss en storm. Allt blir mörkt och tyst. Vissa sitter bara och stirrar. Som om de har någon slags utanför kroppen upplevelse. De beter sig allmänt underligt. Jag antar att det kan vara något som uppstår då man är rädd eller chockad, jag vet inte. Men det är så många som gör det nu. Till och med Lars gör det. Han verkar liksom ha förlorat all energi. Han bara sitter och tittar på det utfyllbara bordet framför honom. Jag somnade precis igen. Jag kände mig inte ens trött. Jag var vaken ena minuten och bara slocknade den andra. Och nu är det ännu mörkare här inne. Molnen utanför är nästan svarta. Inte som stormmoln, mer som rökmoln. Jag minns en gång då det brann i en fabrik. Ungefär som den röken ser molnen ut. Jag har besökt flertalet nyhetssajter. Men vilken av dem jag än besöker så består orden endast av tomma rutor. Jag har försökt att kolla Facebook. Men där verkar jag bara komma åt gamla inlägg. Sånt jag publicerade för flera år sedan. Gamla löjliga fotoalbum. Det står att dessa är publicerade nyligen. Allt fler somnar. Och jag har just kommit på någonting annat. Det är färre människor här sen sist jag var vaken. Det finns några tomma säten. Jag är helt säker på att det satt någon på dem tidigare. och de kan inte alla vara på toaletten. Jag kan inte se någon personal heller. Mannen som stod och bankade på dörren är borta. De kanske har placerat honom i något förvaringsutrymme för galningar. Som ni förstår så försöker jag komma på logiska förklaringar hela tiden, men jag börjar verkligen bli rädd nu och ingen svarar på mina frågor. Det är någonting som absolut inte stämmer. Hej igen. Piloten pratade nyss. Mina damer och herrar, det här är er kapten som talar. Jag ber om ursäkt för den försening som ni blivit orsakade på grund av våra mellanlandningar. Ursäkta? Vad pratar han om? Vi har inte stannat en enda gång. Jag försöker se om någon omkring mig reagerar, men alla är tysta. Som om de befinner sig i någon trans. Ingen säger någonting. Vi börjar nu närma oss vår destination och vi hoppas att ni haft en trevlig resa. Lycka till, Josefin. Vänta. Vad? Jag vände mig genast mot Lars för att fråga om han också hörde det där. Piloten sa nyss mitt jävla namn. Men Lars reagerar inte. Han är bara tyst, som de andra. Han verkar inte kunna se eller höra. Och jag har just upptäckt någonting som får mig att frukta för mitt liv. Jag har inte tänkt på det tidigare. Först nu när jag ser på Lars så ser jag det. Hans ansikte, det börjar bli allt mer olikt honom. När jag ser på de andra så verkar de börja likna varandra. Lars också. Precis som om alla uttryck man känner igen hos en person avtar. Hans fräknar är borta, hans hår ser annorlunda ut och gnistan i hans ögon, den existerar inte längre. Jag försökte att skaka om honom, men han såg bara tillbaka på mig med konstig och förunderlig blick, som om jag vore en främling. Han säger ingenting. Vi har inte landat ännu. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Jag är livrädd. Det har inte ljusnat. Det är ständigt mörkt. Ingen säger någonting. Om någon läser det här, försök lista ut vad som pågår och hör av er till mig. Vi måste ha befunnit oss här uppe i 2 dagar nu. Jag börjar bli trött igen. Kanske har vi landat när jag vaknar.
Det kommer väl från mamma, skulle jag tro. Hon var ju troende, hon var pingstvän. Men hon hade från tidig ålder lärt sig att få bejaka saker och ting. Hon, genom sin mamma, sin mormor, de höll på, de plockade örter, de kokade salver och de spådde folk och de stillade blod och... Eller stämde blod som det heter. Det innebär att när man stämmer blod så tar man reda på en person när den är född och den får inte ha hjärtfel. Och gärna varifrån den blöder. Och så kan man då på det sättet via tanken få det att sluta blöda.
Vi sitter i min fasters kök. Vi ska intervjua henne och min farmor. Kvinnan du hör prata nu är min farmor. Under hela hennes liv så har hon blivit varslad om händelser. Och hon har en mor som under sitt liv haft kontakt med det övernaturliga.
Det har följt mig hela livet och jag har låtit mina barn få ha sina tankar och sitt utlopp för det. Vi har alltid pratat öppet om det hemma så att... Det har följt mig hela livet. Jag kan inte stämma blod, jag kan inte spå, men Jag kan förutse saker, jag kan känna igen mig på platser som jag vet att jag aldrig någonsin har varit på. Så vet jag var saker och ting finns. Jag kan repetera boktitlar och tala om vad som finns i lådor och såna här saker. Och det kan räcka med att man bara kör in på en gård, så vet jag hur det ser ut inne och det. Men jag har aldrig varit där. Jag vet att jag aldrig har varit där.
Mm.
Och det är ju otäckt i sig. Men har man fått lära sig att bejaka det där och låta det få komma fram som det är. Man ska inte förtränga sådana där känslor, utan man ska släppa fram dem.
Mm.
Och låta dem verka ut.
Mm.
För att de försvinner ju inte, men de kan förminskas.
Hon kommer ifrån Luleå. Och jag har många gånger velat ställa henne frågan om vad det är med de norrländska skogarna. Är det ett väsen som ger människorna där uppe en närmre kontakt? För någonting är det.
Jag brukar säga som min mormor sa åt mig. Eftersom jag kommer från Norrbotten och uppvuxen både i Luleå och Boden. Att på vintern när man hade varit ute och dansat och man hade 2 kilometer hem. Och det knastrade under fötterna när man gick. Då skulle jag stanna och så skulle jag vända mig om och så skulle jag säga. Vi ryms på vägen båda två. Du behöver inte trampa i mina fotspår. När man vände sig om och gick hemåt igen, då var det tyst. Det knarrar i mina spår, men det knarrar inte bakom mig. Det är att låta det få komma fram.
Mm. Hon har varit med om händelser under hela sitt liv. Och jag frågar henne vart vi ska börja.
Det finns ju rätt så mycket. Jag kan ju börja från när jag var barn.
Mm.
Jag var 2,5 år ungefär. Min pappa var i skogen och högg ved. Och vid 5-6-tiden så hade jag tagit mig om en fot. Och så hade jag skrikit och grina. Och jag hade ropat på pappa. Men han kom ju inte, för han var inte hemma. Och mamma, hon förstod ju nästan att det hade hänt någonting.
Så du fick ont i din fot?
Jag fick ont i min vänstra fot. Och jag kunde inte gå på foten för jag hade så. Och så ropar jag på pappa. Mamma förstod ju att det var någonting i görningen, men hon var ju tvungen att hålla sig lugn för mig och min systers skull. Så hon försökte väl avleda våra tankar och sysselsätta mig med något annat. Och klockan var både 7 och 8 och ingen pappa kom hem. Och när han väl var hemma då kom han med taxi. Och då visade det sig att ungefär den tiden då jag hade börjat gråta och hålla mig om foten och inte kunde gå, då hade han huggit sig med en yxa genom stöveln. Så stöveln hade gått sönder och han hade ett hugg som de hade ju fått sy. Han hade krupit i bilen och så hade han tagit sig till sjukhus då. Så de hade fått lappa ihop och så kom en taxi hem. Så det är min första minne. Sen har det ju kommit saker under tonåren och uppväxten. Och
händelser som verkar återkomma är att hon blir varslad om saker som komma skall. Saker som hon omöjligt kan veta i förväg. Och nu så börjar också andar att visa sig framför henne. Hon berättar om ett nyår.
Nyåret 1971 så skulle jag gå ut på nyårsbal, som det hette.
Mm.
Och jag skulle ju ha en klänning. Och det var första gången jag fick riktig kontakt med den här damen. Jag var på en affär som hette Estrella, en damklädesaffär. Och jag hittade en klänning som var grön typ paisley-mönster med puffärmar till armbågen och så sen snävarm. Och jag tänkte jag skulle prova den där klänningen för jag tyckte den var så läcker. Och det gjorde jag. Och jag fick på mig klänningen. Men kvinnan jag såg i spegeln, det var inte jag. Det var en lång, mörk kvinna med håret Om man tänker sig som slutet på 1800-talet, frisyrerna de hade uppåt så här med en knut i nacken. Och så hade hon en stor medaljong hängande på bröstet. Men hennes klänning var svart. Men det var samma stuk på den, fast hon hade spetskrage runt så här och hög hals och så här. Och så kom expediten och skulle titta och se, hur går det här, sa hon, och drog undan draperiet och så bara och så drog hon för och gick därifrån. Och jag var ju lika chockad jag som hon antagligen, för det var inte mitt ansikte som var i spegeln.
Därefter så ber hon expediten att ändå lägga undan klänningen. Hon säger att hon ska köpa den, men att hon först måste ta reda på lite fakta.
Så jag åkte hem. Så berättade jag för min mamma vad som hade hänt. Beskrev hur kvinnan såg ut. Ja, men sa mamma, det är ingen fara. Det var bara Jonette som var och hälsade på. Och då är hon, den här Jonette, hon är, om hon var moster till min mormor eller till min morfar, det ska jag låta vara osagt. Men hon var släkt i alla fall. Och jag tror att jag har bilder hemma där den här damen finns med.
Men det var varken den första eller den sista gången som Jonette skulle visa sig inför farmor. Under hela hennes liv så har hon följt henne.
Och hon vill aldrig något, utan hon bara visar sig vid bra tillfällen, vid dåliga tillfällen. Det är som att hon talar om att ja, men jag finns ju här. Du behöver inte vara rädd. Jag kommer alltid finnas här.
Vi spolar fram tiden och farmor börjar berätta om en nyårsafton. De ska bjuda ett annat par på besök. Men någonting säger henne att kvällen inte kommer sluta bra.
Jag har fått spö en nyårsafton för att jag kramade en annan man.
Mm.
Och före det så talade jag om för min nuvarande man att den här kvällen kommer inte sluta något bra. Och han tyckte väl att vad larvig du är. Och jag tjatade och jag tjatade. Hela dagen gick jag på om denna kväll att vi skulle ställa in. Vi kan säga att ungarna är sjuka eller vi kan hitta på vad som helst, sa jag. Men vi ställer in. Nej, nu har vi bestämt så här, sa han. Ja, ja. På nyårsdagen så sa han så här. Jag ska aldrig mer säga emot det.
Året är 1984. Under en bilfärd så ska de ta sig till en middag. Men innan de anländer så får min gammelfarmor på något sätt veta att de kommer bli kraftigt försenade.
Vi skulle till mina föräldrar som bodde i Skellefteå. Jag hade sytt med en ny kappa och jag hade berättat för mamma och pappa om det här, att vi skulle komma och så här. Och så hade pappa sagt åt mamma att ja, men sen, hörru du, sen, nu börjar det väl vara dags att de kommer snart. Då var klockan vid 2-tiden kanske. Nej, sa mamma, de blir kraftigt försenade, sa hon. Jaså, sa pappa, har hon ringt? Jag har inte hört att det har ringt. Nej, hon har inte ringt, men hon har varit här och visat sin blodiga kappa. Och då hade vi bara några minuter tidigare fått en älg i bilen. Den kom springande över vägen och slet med sig takluckan och kanade ner på baksidan. Och vi blev inte allvarligt skadade någon av oss. Ungarna fick väl lite blåmärken och vi, men jag skadade mig mest för jag höll på att bita av med tungan och så slog jag sönder ena käken. Så jag tappade massor med tänder. Men vi hade ju massor med glas i bilen. De fick ju dammsuga oss på sjukhuset och så fick vi stanna kvar ett dygn. Och bilen gick inte att laga. Och det som är lite ruskigt i det är att bara en månad innan den här resan så bytte vi bil från en liten Simca 800 till en stor Volvo. Så hade vi inte haft Volvon, då hade vi med 100% säkerhet inte suttit här idag. Men mamma visste att vi skulle inte komma till middagen. Så de fick ju hämta barnen på Skellefteå sjukhus och jag och Svante låg kvar.
Du har ju fått en del av detta också. Du har ju också kunnat känna av saker och sånt där innan det inträffat. Kan du ge något exempel på någon sån sak?
Ja, jag kan ju... Ja, det har jag ju sagt tidigare att jag har varit i hus och sett saker och ting och sånt här som jag aldrig har besökt förut. Men det starkaste, det är nog...
Året är 1994 och farmor ska besöka mitt dop. Men så dyker någon upp framför henne. Det är hennes döde far och i sin famn så håller han i ett barn. Ett barn som han säger att han måste ta.
Och min dotter hade kommit tillresande från Luleå för att vara med. Min pappa, han dog 92. 91. Han dog på julafton, före julafton 1991. Och när vi står där och vi ska ta något kort och så här. Och det är familjebilder efter barndopet här. Så kommer han och går. Han har en vit kostym på sig och han har ett vitt bylte i armarna. Och han säger, du får inte vara ledsen, men jag måste ta det, säger han. Och jag blev ju fullständigt hysterisk, för jag tänkte att nu händer det ungen någonting. Så jag, det gick, jag sa ingenting den dagen, men nästa dag kunde jag inte hålla tyst. Då pratade jag med mamma och så sa jag, nu är det någonting som är riktigt galet. Det är nog fel. Det kommer att hända den ungen någonting. Nej, sa mamma. Det är, jo, men han tar ju ett barn, sa jag. Jo, sa hon. Men det är inte han. Det är inte Sebastian, sa. Det är något annat som är galet, sa hon. Men jag kan inte sätta fingret på vad det är, sa.
Flera veckor passerar tills händelsen återhamnar på bordet. Då man plötsligt förstår vad fadern försökte säga.
Och det gick någon dag till och så blev vår dotter sjuk. Och de åkte upp på lasarettet och då visade det sig att hon var gravid. Men att barnet, fostret, var väldigt litet. Och hon åker hem och tillbaka till Luleå och det går några veckor. Så får vi besked om att hon hade förlorat barnet. Så det var det min pappa var och hämtade. Så att det är ju inte bara det mamma, utan det är även andra personer i min omgivning som visar sig, som talar om saker. Som, ja, det kan räcka med att de visar sig så vet jag att jaha, nu är det någonting på gång. Men det behöver inte ha med den personen att göra. Jag vet, jag drömde en gång att jag var på ett bröllop, eller inte ett bröllop, jag var på en fest, en stor middag. Men det var ingen som var brudklädd. Och det här var på 70-talet, slutet på 70-talet. Och vi åkte väldigt mycket till Nordnorge, till ett ställe som heter Bö i Västerålen. Den liten ö ute i, uppe vid, inte så långt ifrån, inte Nordkap, men nästan. Och vi åkte dit på påsken och, så, och en av mina kusiner, han var hela tiden var han framför mig. Hela tiden var han i vägen. Och vi åkte upp till Norge då på påsk. Och då berättade jag det här för honom och så sa jag, hörru Oddvar, sa jag, vad håller du på med? För nu går du framför mina fötter på en stor fest. Vad ska du nu hitta på? Nej, jag ska inte hitta på honom, sa han. Jo, sa jag, det tänker du visst. Ska ni gifta er, du och Karin, sa jag. Nej, sa han, det ska vi inte göra. Hem, jag nöjde mig med det och vi var där de där veckorna vi skulle vara där och sen får vi hem. Och i maj så får vi en inbjudan till han och Karins bröllop. Så det var grejer på gång. Fast han kanske inte visste det själv. Det kan ha kommit efter det, ja. Frågade honom om de skulle gifta sig. Det kan ha varit jag som triggade igång det. Det vet jag inte. För det, sånt får jag aldrig veta. Jag vet bara att det ska hända.
Jag ställer henne frågan om det här betyder att man ska våga tro på ödet. Är allting förutbestämt?
Ja. Vad är ödet? Man ska ta tillvara det man får, de känslor man får, det man upplever, det man... Det finns alltid något att göra med det. Låter man det hållas och utvecklas och så. En del kallar det ödet, en del de kallar det... Muslimerna, de säger om Gud vill. Jag menar, de kristna säger också om Gud vill. Alla säger det. Det gör även jag, även fast jag inte är kristen eller troende. Jag är uppvuxen med det. Men det behöver ju inte betyda att jag går i mina föräldrars fotspår för det. Men jag tror att vi har fått, jag och min syster, på grund av mamma och pappas religiösa tro, så tror jag att vi har fått en plattform, och den står vi stadigt. Alla människor får en plattform av sina föräldrar. Det gäller bara att kunna använda den.